When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. The steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt och en ny säsong av Market Makers. Och någon kanske la märke till att vi hade en ny jingle. Vad tycker du om den?
Jag tycker den är fantastisk. Vem har gjort den, Niklas?
Ja, den har jag gjort faktiskt. Vi tyckte att det var dags med en ny, framförallt uppdatera citaten lite. Det var, hade ju något citat i den gamla jingeln om att a bear market is coming. Det kändes som att nu har vi ändå haft en rejäl björnmarknad, så nu var det väl dags att byta ut det och uppdatera med lite nya citat. Vi hoppas att ni tycker om det. Ni får väl skriva någonting om det på Twitter i sånt fall. Vi annonserade ju lite på smyg i förra avsnittet där vi la in den på slutet, men det var faktiskt ingen som verkade kommentera på det eller notera det.
Nej, det var ingen som kommenterade alls. Vi satt där på Messenger och tänkte, ah, snart kommer det. Men nu vet vi, ni lyssnar ju fan inte till slutet. Vad fan.
Men dagens avsnitt tycker jag att man ska lyssna till på slutet. För vad är det vi ska prata om idag egentligen?
Jo, vi ska först rabbla lite om de här grymma techrapporterna som kommit. Och sen har vi ett superintressant case. Vi ska nämligen snacka Pinterest.
Ja, och innan vi kör igång så vill vi såklart säga att det här inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys. Och lyssna inte på några fåntrattar i en podcast.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, vi kan väl börja med att diskutera lite kring de här tech-rapporterna, för det har ju blivit otroligt tydligt att det är tech som är vinnarna. Det visste vi redan sedan innan, men det har ju accelererats och visats än tydligare, måste jag säga, av corona och hur det liksom har påverkat alla bolag. Det är bara att titta på de fantastiska rapporter som har kommit in. Och jag såg också drygt 300 nu av S&P 500s, alltså det amerikanska indexet, bolag där har rapporterat. Och vinsterna är ner faktiskt för 10% jämfört med förra året. Men trots allt är ju framförallt Nasdaq-indexet men även S&P 500 uppe på positiva nivåer. Så bryter man ner och kollar på vilka komponenter egentligen är som bidrar mest uppgången. Då är det ju de här 5G-aktierna, alltså Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix och Google. De här stora techjättarna som nu faktiskt nästan allihopa väl är värderade till över $1 billion. Och de växer så det knakar, de levererar otroliga siffror. Jag tror att till exempel Amazons omsättning växte 40% eller något sånt, trots att hela världen i princip står stilla. Och det här säger någonting om att det är liksom de som är vinnarna på det här. Och det säger också vikten av att äga rätt aktier, eller åtminstone om man ska äga en indexfond, äga rätt index. Och i det här fallet då är det ju Nasdaq man ska faktiskt äga i sånt fall.
Ja, det visar ju framförallt på kraften på de här asset light-bolagen som det känns som det enda vi har käpplat om hela våren, i alla fall sedan corona slog till, visar vilken otrolig kraft det finns att slippa sitta och investera i hårdvara eller i fastigheter eller whatever, utan du har en stor upfront-kostnad och sen är det bara skala upp det här till i stort sett noll marginalkostnad. Och det är ju inte bara de här Facebook, Apple och Amazon som tryckte bra rapporter. Det var ju verkligen superrapporter. Såg jag även till exempel Shopify som växte 100% year on year. Så det är en fantastisk, det är en helt otrolig tillväxt trots att det redan känns som det var inprisat, så stack ju aktien iväg 10% på det. Såg ju Spotify, de ökade sina aktiva användare med 29% year on year. Och så jag tror verkligen just nu, it's the time for tech. Och jag hoppas verkligen att det här blir någon soundbite för IT-bubblan.
Det är här vi sätter toppen när vi jinxar allting.
Ja, det känns så ibland att man, det är nu, det är ny tid, det är en ny tid, men man ser, det är otrolig kraft i de här bolagen och just nu känns det som något kan stoppa dem. Jag såg Warren Buffett blev ju frågad om vad han tyckte om att om de här Amazon och Google och liknande, om han tyckte de var dyra. Och han sa ju nej, han tyckte inte de var dyra med tanke på den extrema konkurrensfördel de har på marknaden, att de inte behöver investera i någonting. Om du tog AT&T eller liksom de stora bolagen 50 år sedan, oljebolag och så vidare, ett Bethlehem-stil och liknande. För att du ska kunna skala upp det bolaget, för att kunna starta en fabrik, tjäna in massor med pengar, 3-4 år senare starta upp en ny fabrik och så vidare. Du har inte det nu. Det innebär ju stort sett att när du väl får rullning, du skalar ju exponentiellt. Och ja, det är det jag tror vi ser någon typ av brytningspunkt nu, att det kanske lossnar för väldigt många människor som sitter och kollar på de här bolagen någon slags gammaldags mikroskop och inte riktigt förstår vilka otroliga nätverkseffekter och skalfördelar de här typen av bolag har.
Du skrev ju en väldigt bra tråd om det här på Twitter som var väldigt uppskattad. Det är kul också att du har blivit väldigt aktiv nu på Twitter, så måste man verkligen gå in och följa dig. Och det finns ju en länk till din Twitter i avsnittsbeskrivningen, och vi kan förstås också lägga in en länk till den Twitter-tråden. Där beskriver du ju väldigt mycket om vad skalfördelarna kommer ifrån egentligen, vad de beror på och hur det här har förändrats i grunden. Det som dock är intressant nu också, som lite har lossnat för mig i alla fall, det är också att man börjar äntligen förstå lite, kommer man på lite tankar på hur man ska kunna räkna på de här bolagen som inte gör någon vinst. För tittar man på de här FANG-bolagen och FAMNG och alla olika akronym de har, de är ju extremt lönsamma. De växer starkt, men de är också lönsamma, vilket gör att det går faktiskt att titta på P-tal. Sen kan man tycka att P30 är dyrt, till exempel för Alphabet, men med tanke på tillväxten de har och så vidare, så är det, tycker inte jag i alla fall, egentligen så himla dyrt. Men det blir svårare, många av de här bolagen vi har pratat om under våren, och som även kommit upp ett idag. Alltså vi har pratat om här Alteryx, Datadog, Fastly, allt vad de heter, som har otrolig omsättningstillväxt, men de har väldigt sällan vinst på sista raden, för att de återinvesterar i företaget. Och jag ska ta upp ett exempel när vi kommer in på Pinterest, lite hur man kan räkna liksom, väldigt, väldigt, väldigt förenklat förstås, men man måste ju försöka göra någon form av sådana modeller för att åtminstone få ett hum snabbt om så här, är det ett bolag som ens är intressant att titta vidare på, liksom, kommer de kunna tjäna pengar och hur dyrt skulle bolaget vara då? Tittar man bara på EV sales eller price to sales som många gör, så blir det så svårt, det liksom ser helt sjukt ut på många bolag.
Absolut, det är nästan som man får räkna baklänges, tänka, ja, men hur dyrt är det nu, och om det når den här typen av värdering, liksom, kommer man ens komma upp i någon typ av tillväxt framöver? Är det allting inprisat?
Men det jag har gjort till exempel, jag har ju räknat en del på bara man får förutsätta lite så marginaler och tänka lite, okej, men om man skulle kunna göra vinstmarginaler, ja, då skulle du få ut ungefär det här och det här. Hur skulle det se ut framåt? Vad skulle det ge för P-tal, PEG-tal och så vidare? Sen måste du förstås ha då en margin of safety som du lägger på det, det vill säga att du justerar till där, för att de gör ju inte de pengarna på riktigt. Men det säger ändå någonstans om ungefär det är värderat, kan jag tycka.
Absolut, och jag gör ju liknande grejer. Jag kanske kollar på något moget SaaS-bolag, kanske Microsoft eller Adobe eller liknande, och så jämför jag det med det bolaget jag vill värdera, till exempel Alteryx eller Datadog, och så tänker jag att om 5 år då kanske de är mer moget, liknande stadion där Microsoft är nu, och så får man räkna baklänges hur mycket de måste växa för att ha samma värdering, men samtidigt komma upp till de kraven du behöver i, eller vill ha i ett tillväxtbolag.
Det man ändå kan få ut av de här enkla räkneexemplen, det är i alla fall få en, liksom, en känsla på ett annat sätt. Man har ändå en liten magkänsla kring P-tal och sådär. Då kan man ändå få en magkänsla för vad som är rimligt och inte vad som är inprisat. För det, då kan man ganska snabbt se att en del fantastiska bolag, och en del mindre fantastiska, men en del fantastiska bolag som växer väldigt starkt och som är väldigt hypade, det är liksom sinnessjuka värderingar. Vi kan bara som ett exempel bara få ta någonting som är lite hett och som folk kommer skicka massa kritik för. Vi tar Tesla till exempel, som nu faktiskt gör vinst. De gör ju 2 kronor ungefär, eller $2 ungefär per aktie, 1,9, vilket ger ett P-tal på 764. Men även då, jag gjorde någon snabb räkning på det, jag har inte siffrorna i huvudet nu, men då räknar jag ändå liksom, okej, vi extrapolerar samma tillväxt som de haft senaste åren, och sen skulle de ha liksom marginaler som slår alla andra biltillverkare med hästlängder. Ja, då skulle de fortfarande ha kanske liksom P-100 om 5 år. Och jag vet inte, det är klart att de kan ju då ha ännu bättre tillväxt än så, eller ännu bättre marginaler eventuellt, men det är väldigt, väldigt mycket som inprisat i det man ska vara medveten om där. Det krävs väldigt, väldigt mycket för att kunna leverera på den prislappen man har idag. Medan andra bolag, typ tar vi Pinterest som vi ska prata om idag, slår man in samma typ av kalkyl på dem, så ser det ganska billigt ut redan nu liksom.
Verkligen. Men jag tycker inte man ska sticka under stolen med att många av de här bolagen, de blir ju per automatik mer story stocks än sifferstocks, om man kan säga så.
Helt
klart. Du måste ju verkligen kunna se framför dig hur det kan utvecklas, men det blir ju ett gissningsspel, och det här du antingen kan ha extremt rätt. Gissar du rätt på Amazon för 10 år sedan, innan de var superheta, innan AI var en riktigt het grej, innan ens Facebook var noterat, ja, då har du ju fått en jäkla bra tillväxt på den resan. Men samtidigt kan du ju också slå väldigt, väldigt fel, eftersom du inte har riktigt något att räkna på, och det blir nog väldigt lätt att lura sig själv. Det är mycket lättare att bli kär i en storystock än ett aktiecase som man handlar rent på siffror.
Och det är vissa av de där SaaS-bolagen som är väldigt svåra att räkna hem utan. Och det är lite magstarka värderingar på många. Det som är ganska intressant dock, det är ju att det finns otroligt många spännande bolag just nu. Jag tycker det känns som, jag vet inte om det är bara en själv som har vidgat sina vyer eller någonting, men det känns som bara för ett år sedan så har det kommit så extremt mycket mer spännande bolag. Och vi ska försöka ta upp, vi har mycket planerat. Det känns som man kommer inte ens hinna med hälften under den här hösten. Men vi har massvis med spännande bolag som ligger på listorna över bolag vi vill gå igenom. Och det är några väldigt kända bolag som folk kommer känna igen, men vi har också faktiskt börjat hitta en del spännande, tycker jag i alla fall, som är lite andra grejer. Norden, spelutvecklare och så har hittat en hel del polska bolag som kan vara intressanta, där man dessutom hittar lite bättre prislappar också.
Det tycker jag. Jag tycker 2019 och slutet på 2018 såg man extremt många bolag som gick lite under radarn när de noterades. Och jag kanske inte fick upp ögonen direkt för de här, men när man väl fick upp ögonen så var det liksom, oh shit, vad händer här? Och så hittar man till nästa och så nästa. Så det känns som, ja, det är ett överflöd. Det är nästan lite jobbigt, för man, jag vet, vi pratade om det här innan vi gick på sommarlov. Och då var det liksom, shit, ska vi försöka samla ihop så många som möjligt ett avsnitt? Och då fick vi komma fram till, nej men vi måste ju beta av liksom en eller två per avsnitt. Vi kan inte bara slänga ihop 21 superavsnitt. För då ger det inte så mycket.
Ja, man vill ju gärna själv liksom också. Ibland vill man ju köpa lite varje. Och det är mycket sådär, det är svårt att hänga med på alla bollar fast man skulle vilja. Men det går heller inte att följa alla bollar. Och det här är det jag tycker har varit det som har färgat kanske 2020 mest av allt, tycker jag. Framförallt efter corona, när det har fått en så otrolig återhämtning. Och det är att det är så extremt mycket FOMO, alltså fear of missing out. Man ser så extremt många som presterar extremt bra. Det finns många aktier som drar flera hundra procent, ibland tusentals procent. Och det är så lätt att man gärna vill dras med och vara med i allt. Vilket gör att man faller man för det, så hoppar man liksom fram och tillbaka med olika story stocks, som du säger. Men man oftast prickar man snarare kanske toppen och så tappar man allting. Det blir ju problem att äger man för mycket olika bolag, då kommer man inte hinna med att uppdatera sig och hålla koll på allt som händer. Går något ner en dag och du är inte säker liksom på din värdering, din ståndpunkt och ditt case, ja, då kommer du bli orolig för att ett bolag faller. Som Evolution Gaming, som är riktigt het aktie, som väldigt många skriver om, väldigt många äger, som jag själv äger och gillar väldigt mycket, den gick ner 10% här på en dag. Ja, då är det jättesvårt att veta, okej, hur ska jag ställa mig till det här? Om man inte har räknat på det, inte har ett pris på det ungefär och en känsla för det, ja, då vet man inte hur man ska agera i sånt fall. Och då är det lätt att man säljer istället för kanske köpa, som man kanske borde göra dem.
Absolut, men det såg du ju SaaS-bolagen nu under sommaren också. Du såg ju någon liten minisättning på typ 20% i många av de här bolagen. Det har ju reboundat nu helt, men jag tror att det är ändå tillräckligt för att skaka ut många som kanske inte fokuserar portföljen tillräckligt mycket och kanske hoppa på de här populära aktierna man ser på Twitter och olika forum i hopp om att, ja, hänga precis med.
Man har framförallt köpt dem för att det tycker det är spännande, men man har ingen aning egentligen om värderingar och sånt, vilket gör att faller ner lite grann, då blir man orolig och så säljer man ut sig. Det som är svårt är liksom, jag har ju övervägt det här lite, att man kanske skulle äga lite av varje intressant bolag man springer på. Man köper lite här, köper lite där, men problemet är att delvis så räcker ju pengarna inte till slut. Det finns ju för många spännande bolag och sen blir det väldigt spretigt. Jag tror dessutom faktiskt, jag är väldigt övertygad om det, speciellt med tanke på hur vi har sett hur det har gått för Magnus Andersson som har gästat podden nu två gånger. Koncentration tror jag är en väldigt stor framgångsfaktor. Hittar man några riktigt bra bets och kan hålla sig dem. Jag skulle egentligen vilja ha färre bolag i min portfölj, men ändå försöka verkligen så mycket jag kan med att koncentrera. Jag tror att det är en framgångsfaktor. Jag tror man ska satsa ganska tungt i sina bästa bets, dock inte aldrig gå all in och aldrig liksom egentligen gå ner under kanske 5 innehav, för att det blir ju för, man tar extremt stor bolagsrisk i varje.
Jag vill också kommentera det där kring Magnus Anderssons portfölj. För det känns som att speciellt efter han var med Market Maker, så känns det som, det är kanske bara jag som ser mer om det, och jag säger inte alls att det är på grund av oss som det tas upp mycket, men jag ser väldigt många som pratar om att de har koncentrerat sin portfölj super mycket. Och jag tycker ändå man ska tänka på att, vad har Magnus Andersson i sin portfölj som är superkoncentrerad? Han har Apple, världens största bolag, eller ett av världens största bolag. Han har LVMH, ett svinstort konglomerat. Han har Evolution Gaming som är en ett large cap-bolag.
Sen har han ju Netflix också.
Och så har han Netflix, ja. Och det är också, det är ett fangbolag.
Och jag tror även en position i Novavax som har väl gått 2000% eller något i år.
Ja, exakt. Men det jag vill säga att han äger liksom fyra av de största, liksom finaste, stabilaste, stabilt kan man inte säga, men fyra väldigt högkvalitativa bolag.
Och precis, så det är inte en portfölj med fyra stycken fas 1-bolag.
Exakt, och det är det jag vill säga. Det är en helt annan typ av risk och risk att spränga portföljen och sitta med fas 1 medtech-bolag, som jag faktiskt har sett folk sitta och försöka jämföra sig med Magnus Andersson med sin lilla small medtech-portfölj. Och så jämför de sig med Magnus Andersson som har i stort sett ett fyra typer av investmentbolag. Du kan ju räkna Apple som ett investmentbolag. Liksom, deras wearables-avdelning skulle vara ett av amerikanska börsens största bolag om det hade liksom splittrats från Apple. Så jag tycker det blir lite skev jämförelse. Det var det enda jag ville ta upp, för jag har sett mycket
Men det är helt klart. Så det är därför jag också skickar in lite brasklappar, att man ska verkligen inte bara koncentrera för koncentrerandets skull. Snarare tvärtom, man bör ju diversifiera. Och det jag tror i alla fall, det är en bra lösning, tänker jag, på det här med FOMO. Det är ju att man istället kanske går in och äger fonder eller trackers som ger exponering mot liksom ett knippe med spännande bolag. För då behöver man inte hålla lika mycket koll själv. Det kan också vara ett klockrent komplement till att okej, men jag har mina stockpicks här. Vill säga att jag har gjort en koncentrerad portfölj med 5-10 bolag, något som jag verkligen tror på. Sen får man, jag tror det är klokt att komplettera det med några fonder liksom som hittar spännande bolag. Och jag tänkte att något förslag på det som jag kan nämna, det är ju till exempel TIN, ny teknik. Den känner troligtvis alla igen. Det var ju Carl Armfelt bland annat som driver den. Han har ju gästat podden.
Jag tror de heter TIN.
Ja, TIN eller TIN eller någonting. Det är någonting med teknik i Norden eller något i den stilen står det för. Det är i alla fall Carl Armfelt och hans kollega Erik Springkorn. Det vore kul faktiskt att få med Erik också i podden. Det känns som Carl är den som syns mest i media. Den är i alla fall fullmatad med spännande teknikbolag. Jag kan ju nämna några kort här. De har ju till exempel några av deras största innehav är ju Embracer Group, Take-Two Interactive, Stillfront Evolution. De gick ut häromdagen och presenterade liksom förändringarna i portföljen och nämnde bland annat Advinta som ett norskt bolag som de hävdar är, jag tror att det är Schibsted som äger dem, och de hävdar att det var det mest spännande bolaget i Norden just nu, om inte jag missminner mig. Men ni känner ju igen namnen här, och att det är verkligen liksom, det är ju de som har varit vinnare under den här våren. Så det kan man också kolla på. Det finns väldigt många andra som också är väldigt intressanta, till exempel Consensus småbolag, Queli Global Selektiv och så vidare och så vidare. Sen tänkte jag faktiskt nämna här lite, om man vill gå in lite mer på riskskala, då finns det faktiskt en intressant tracker på Avanza som jag nyligen upptäckte, som endast har typ 6 stycken ägare dessutom. Och den heter Ava småbolag tracker.
Får vi betalt av Avanza nu? Är de våra sponsorer i den här podden?
Nej, inte.
Okej. Okay.
Jag nämner den ändå.
Jag skämtar bara, kör på.
Och den heter Ava småbolag tracker. Notera att det inte är småbolag utan småbolag. Det är ett A istället för ett O. Det är lite roligt faktiskt. En tracker är ju helt enkelt en produkt som följer någon form av underliggande tillgång. Det finns ju en guld tracker, det finns ju en silver tracker. Det finns även en Tencent tracker, en Nintendo tracker och så vidare. Det vill säga som någon syntetisk produkt för att följa något underliggande som kan vara svårt att hitta. Till exempel Tencent då, som handlas på Hongkongbörsen. Det är svårt för många investerare idag om man skapat en tracker där. Den här är följer ett index som heter First North 25 eller 25. Det är ju fullsmetat då med massa småbolag från First North-listan helt enkelt. Och jag menar verkligen inte att det här kanske är någonting bra framåt eller att det ens är högkvalitativa bolag i den. Men det är många av de här bubbliga bolagen som det skrivs om. Så det kan vara ett sätt att dämpa lite FOMO, att ha en liten andel i den. Sen utöver den här tracken och även de här fonderna nämnde, så finns det säkerligen massvis med andra aktivt förvaltade fonder som kan vara intressanta. Ni får jättegärna mejla in tips faktiskt till podcast@marketmakers.se. Det vore kul att höra om vilka är era favoritfonder där som man kan grotta ner sig lite i dem. Och ibland faktiskt kan man hitta bolag också vid den vägen genom att titta på vad de investerar i och titta om det är intressanta bolag helt enkelt.
Det Niklas egentligen vill säga att han kommer här med ut som indexkramare.
Verkligen inte index, vi pratar ju om aktivt förvaltade fonder. I och för sig då den här
tracken
följer ju ett index, men precis, det börjar med en aktivt förvaltad fond och sen är man där.
Det är inkörsporten till index.
gateway fund.
Men Niklas, bara lite snabbt, eftersom vi pratade om Facebook, Apple och Amazon. Det kom ju ut lite nyheter häromdagen om att Microsoft ska köpa upp det här kinesiska social media-bolaget TikTok. Vad tycker du om det?
Men det är helt märkligt, framförallt är hela förfarandet sjukt. Nu såg jag faktiskt idag, drog det ut rykten också om att Apple var involverade i den här diskussionen också, kanske skulle köpa det. Om vi ger lite backstory först, så här är det ju TikTok, ägs ju av kinesiska ByteDance. De köpte ju för övrigt upp Musical.ly, som säkert flera känner igen. Det var ju också en tonårshit, den appen. Det köpte ByteDance upp, slog ihop det med TikTok. Det är ett videoformat, eller det är en app egentligen som har små korta videos som loopas och det är lite musik på sådär. Där har du återigen skrivit en riktigt bra tråd som man kan kolla upp också. Men det intressanta är då att ByteDance, den appen som ByteDance har gjort på TikTok, är ju extremt full av hål och säkerhetsbrister. Och framförallt är man väl orolig att de plockar ut väldigt mycket data, framförallt då om ungdomar, och att det här slussas vidare till kinesiska staten. Om det är sant eller inte vet vi inte riktigt, men det är mycket som tyder på det, eller som man oroar sig för i alla fall. Några länder har till och med gått ut och förbjudit appen redan. Och det som kom fram nu var ju att Trump gick ut och sa att men vi ska förbjuda den här i USA också. Det här är en app som är ett säkerhetsrisk för landet. Och enda sättet för dem att få fortsätta agera och finnas i USA är ju om de blir uppköpta av ett amerikanskt bolag.
Exakt.
Då kom det fram att Microsoft, det ryktades om att de var intresserade att köpa. De gick ut och bekräftade att vi vill gärna köpa TikTok. Nu ryktas det även om att Apple som sagt är med i diskussioner och vill köpa TikTok. Det här kan ju ses som en lite ful liksom hostile takeover. Att USAs president säger att vi kommer förbjuda appen om inte något av våra bolag köper det. Och sen får något bolag köpa det. Vare sig TikTok vill eller inte, eller ByteDance vill eller inte. Det som var riktigt, riktigt fult nu så, det var att Trump gick ut och också kom på nu att nu när vi har drivit igenom den här affären, borde inte vi få en liten procent av det här som då går till in i USAs statskassa?
Ja, det där är så jäkla sjukt.
Så Vita huset har ju blivit någon form av investmentbank och agerar liksom M&A-rådgivare. Då ska nu ha en liten kickback på det här försäljningen. Så Kina har faktiskt gått ut och liksom sagt att de har sagt att det här är en... jag kommer inte exakt ihåg ordvalet de hade, men de sa i alla fall att det är en hostile takeover, att det här ses som ett väldigt, väldigt stort övertramp. Och jag kan faktiskt hålla med om det här. Sen är inte Kina på något sätt bättre med tanke på att de har förbjudit många av de amerikanska techjättarna att ens agera i landet.
Absolut.
Men jag tycker inte att förfarandet ska se ut på det här sättet. Snarare Nej. Kan man gå in och kanske säga förbjuda appen, men säga att det är okej om någon amerikansk jätte köper det. Men då måste ju faktiskt de amerikanska jättarna... Det är inte Trump som ska sitta och medla affären och inte få en kickback på det.
Nej, exakt. Jag tycker att det... Jag förstår ställningstagandet. Jag förstår att man inte vill slussa ut amerikansk data till ett främmande land, speciellt liksom Kina när man är i USA. Samtidigt, och jag förstår att man vill liksom sätta en gräns nu när de bannlyser våra företag, så ska vi bannlysa deras. Å andra sidan gillar jag fan inte att som kapitalist att staten ska kunna gå in och bannlysa företag. Liksom lite hur som helst eller vilka de inte tycker om. Så jag vet inte om det kommer sätta en dålig standard.
Nej, och samtidigt som det blir ju en svår gränsdragning här, för är det faktiskt en nationell säkerhetsrisk? Det är varken du eller jag egentligen kapabla att avgöra. Men är det en nationell säkerhetsrisk? Ja, men det gäller ju lite andra regler och lagar. Då är det ju inte längre liksom bara upp till kunden att välja om de vill slussa vidare datan eller inte. Ja, men det är svårt. Om vi bara fokuserar på aktiedelen. Microsofts aktie gick ju 5% den dagen där annonserades, medan resten av marknaden var ner. Jag har ingen aning om det är ett bra köp eller inte. Det är ju en plattform som är otroligt intressant, som växer väldigt kraftigt. En del pekar på Vine och lite annat och säger så att det här kommer aldrig funka det heller. Jag tycker inte att det riktigt är en schysst jämförelse.
ByteDance är ju troligtvis ett av de bästa AI-bolagen i världen. Deras algoritm är helt... De krossar just nu både Tencent och Baidu i algoritmmodellen när det kommer till att göra marknadsföring på sin plattform.
Och de tjänar ju dessutom enorma pengar. Jag läste att det var $3 miljarder eller någonting gjorde de i ren vinst bara förra året. Hur stor del av det som är TikTok vet jag inte. Däremot är det väldigt enkelt. Testar man TikTok så märker man fort hur pass liksom, beroendeframkallande det är.
Exakt.
Men det stora frågan är väl snarare egentligen så här, vad är det för prislapp man betalar? Vad är det man kommer behöva göra för att då appen ska räknas som säker? Och hur kommer man fortsätta utveckla den? Jag är ju tveksam till att ByteDance vill liksom dela med sig av allting som gör TikTok riktigt bra. Så jag vet inte, det är jättesvårt att avgöra. Men annars får man väl lita på ledningen här i Microsoft. Om de är intresserade av att köpa det så ser väl de ett värde i det.
Ja, exakt. Jag tycker det där är svårt för att jag tror TikTok är en väldigt värdefull plattform. Men det beror väldigt mycket på hur det utvecklas framöver. Att bara få det TikTok som det är och inte utveckla det rätt, då är det ju bara slängt pengar i sjön. Kolla på till exempel Mixer som deras Twitch-kopia som de slängde hur mycket pengar på. Och sen var tvungna att stänga ner för att de kunde inte driva det rätt. Så jag vet inte, kommer de kunna lyckas med TikTok? En av de intressantaste aspekterna med TikTok tyckte jag var att de skulle öppna upp för det som kallas social commerce här i väst. Om man kollar på TikToks kinesiska version som heter Douyin, så är liksom den stora grejen med den appen inte bara att det är en social media-app, utan det är väldigt effektivt att handla via den appen, och det har på väldigt kort tid blivit en av de största e-handelsapparna i Kina. Och det tänkte jag liksom, det var det ByteDance plan var för TikTok i väst, men jag tror inte att Microsoft kommer kunna exekuta på det, och då tror jag per automatik att TikToks värde kommer vara mycket lägre än vad det hade varit innan hela den här Trump-Kina-grejen.
Ja, men det kan vara lite oroligt för Microsofts tidigare förvärv. Många har säkert blivit bra, men de har ju lite av en historik att köpa saker när det är på sin absoluta peak. Och det är väl det som finns risken här också. De köper TikTok när det är som mest hypat för en jättesumma. Det är ju en extremt högt värderad startup ByteDance, eller värderat företag ska jag säga. Och det är väl det som är risken eventuellt, att de köper det kanske för dyrt och sen inte förvaltar det väl. Men jag vet inte, å andra sidan har de väldigt mycket pengar att röra sig med, så kanske blir det inte så stor skillnad i slutändan.
Nej, det är sant. De trycker ju pengar här som det inte är sant. Men jag vet inte, kanske lite väl diversifiering att gå på både Office-paketet och den SaaS-avdelningen. Sen har du gaming och nu ska du ha sociala medier också. När det, tidigare har du inte riktigt lyckats med den avdelningen. Så jag är inte 100% såld på det förvärvet.
Nej, det är väl nog bättre att kanske hålla sig till gaming till exempel, som har gått extremt starkt. Jag tror vi kommer få anledning att prata väldigt mycket mer gaming under hösten här. Även måldelarna, men det har vi pratat mycket om tidigare, har gått väldigt bra. Jag såg faktiskt en rapport idag från Canalys, heter de, som berättade att man hade nya rekordnivåer helt enkelt. Inte så konstigt kanske. Nästan 35 miljarder dollar lägger företag bara i Q2 på molntjänster. Och det är då upp 11% från föregående kvartal. Och 30% upp från samma period förra året. Det är ju extrem tillväxt i molnprodukter just nu. Föga förvånande kanske.
Nej, absolut inte. Och alltså, helt ärligt, vi var ju överens om att det här, speciellt efter man såg Q1, och bara, ah, men det här kommer ju fortsätta takta på. Men den otroliga tillväxt molnbolagen har haft, jag tror det har slagit alla med häpnad faktiskt.
Nej, det är verkligen tech-tider just nu och det lär bli det i Market Makers under hösten också. Jag tänkte bara avslutningsvis nämna det. Du nämnde ju Buffett lite innan och att han äger Apple-aktier. Tycker ändå det är lite roligt det här med att folk pratar om att Buffett har ju tappat det. Han är ju liksom en gammal gubbe som inte fattar någonting. Jag kan ju nämna ändå att Buffett har ju 245 miljoner Apple-aktier, och med tanke på hur Apple har gått just nu. Det gick ju upp 10% gick Apple upp på sin senaste rapport. Det betyder alltså att Buffett drog in 80 miljarder kronor på en enda dags utveckling i Apple. Så jag vet inte, nog kan man ju säga att Buffett kanske inte har samma procentuella utveckling som många på finanstwitter, men han har definitivt en lite annorlunda utveckling i absoluta tal. Men du, innan vi hoppar vidare så vill jag nämna att vi återigen har med oss Best Secret. Och vad vore Market Makers utan Best Secret? Det hemliga modeparadiset och vår fantastiska sponsor. På Best Secret kan du shoppa 3000 varumärken med upp till 80% rabatt. Det är faktiskt en otrolig plattform. Jag klickade faktiskt hem bara häromveckan ett par tofflor från Birkenstock. Riktigt bra märke. Det fanns tyvärr inte så jättemånga kvar i lager, så är man sugna på dem så kanske man ska gå in snabbt och kika. Men det är faktiskt rätt otroligt. Trots corona, trots allt vad det är, så kom de här fram på, jag tror det tog 3 dagar ungefär, så hade jag dem i brevlådan. Otroligt smidigt. Och de var framförallt 60% billigare än butikspriset. Det är rätt otroligt.
Så nu kommer det fram, du har blivit en vänsterpartist.
Eller en landstingsarbetare.
Själv klickade jag hem riktigt fina skjortor från ett svenskt märke som vi tyvärr inte får nämna. Jag klickade hem Patagonia flisar. Du vet, sådana här som man ser riktigt dryg ut på avstånd, men folk vet att man är rik. Jag klickade hem
klassiska WC-västen.
WC-västen. Patagonia jacka. Naparigi jacka som man kan hänga med kidsen på Söder. Du vet, jag shoppade för 8-9 tusen, men det kostade mig bara 4 tusen.
Det är faktiskt rätt fantastiskt. Det är otroligt bra. Och går man in idag dessutom så har de The Wheel of Summer som man kan gå in och snurra på. Då kan man till och med ha möjlighet att vinna ytterligare rabatter och till och med en riktig jackpot. Jag vet tyvärr inte vad den jackpoten innebär, för jag hade aldrig vunnit den. Det är någon lycklig sater där ute som kommer vinna den. Jag gissar på att det kommer bli väldigt, väldigt roligt för den personen. Men hur tar man del av allt detta då?
Jo, man går in på bestsecret.se/marketmakers och så registrerar man sig. Det är nämligen krav på medlemskap. Men det är ju förstås gratis att bli medlem, och det blir du via länken bestsecret.se/marketmakers.
Precis, och den länken ligger såklart i avsnittsbeskrivningen också. Och vi säger stort tack till Best Secret. Men du, vi ska ju faktiskt försöka klämma in ett case. Vi sa ju att vi har väldigt mycket case på listan, så vi får väl lika gärna dra plåstret på en gång här och prata lite om Pinterest, som jag faktiskt var helt övertygad om att vi hade tagit upp i podden tidigare. Men det är Etsy vi har pratat om, och det är ju något helt annat.
Ja, det är faktiskt väldigt många bolag vi tror att vi har tagit upp som vi säger, vi har inte tagit upp dem alls. Så här kommer Pinterest. Och ja, många såg väl säkert vad som hände med Pinterest efter de lämnade Q2-rapporten. Stängde plus 36% på börsen den 31 juli, och det kan man ju nog alla hålla med om att det är en jäkla fantastisk endags raket.
Och den kan nog förvåna det, för tittar man bara på rubriken så var det att omsättningen ökade 4% year over year, och det är inte jätteimponerande. Men det stora här var ju förstås att månatliga användare, alltså MAU, det växte ju med närmare 40% över ett år. Och det är väl det som är Pinterest stora grej, att man måste nå, delvis börjar man nå till extremt många användare, vilket gör det lättare att monetarisera de här användarna, alltså tjäna mer pengar på dem. Och man är ju extremt lågt där jämfört med till exempel Facebook och så vidare. Så kan man börja tjäna mer på de här användarna, då kan man få en explosiv tillväxt också i vinst. Men vi kanske ska börja, vi kanske ska ta ett steg tillbaka och berätta vad Pinterest är för någonting. Är det något du använder förresten?
Det är inget jag använder, men min kära flickvän använder det. Och jag vet att det är många kvinnor som använder det, för användarbasen är ju faktiskt främst kvinnor. Det är 70% kvinnor som använder det här sociala nätverket för att spara, organisera och dela bilder, videor, idéer, allting som kan vara intressant. Och för att riktigt förstå vad det är för någonting så kan jag tänka er någon typ av scrapbook eller en sån där tavla med små nålar, det är en sån här korktavla som många hade när de var små, när man satte upp bilder och grejer. För det är i stort sett det Pinterest är, fast i onlineformat. Man skapar sådana här boards som man kan pinna fast saker man tycker är fint, och så skapar man olika boards beroende på om man har liksom recept eller om man hittar fin konst eller outfits man vill ha och som man vill komma ihåg. Resedestinationer är också supervanligt. Det är helt enkelt ett social media för att hitta och dela inspirationsmaterial.
Jag har använt Pinterest lite grann, dock väldigt lite och mer sporadiskt. Men om jag går in och tittar vad jag har för boards, då kan jag se, till exempel gjorde jag en när vi flyttade senast och vi skulle renovera. Ja, då tog jag ju och letade upp massor med bilder på saker jag tyckte var snygga, inredning, detaljer, sånt som var snyggt. Samlade dem i ett board för att liksom få en... Man får ju någon slags moodboard också, eller en känsla där man ser över sig. Okej, men det här är ungefär det jag tycker är snyggt. Jag gjorde faktiskt, jag har också någon liknande sån med kläder också, där jag försökte plocka ihop, försöka få en bild själv, så här, ungefär vad är det för stil man tycker är snyggt egentligen. Är det någonting som är sammanhängande här, och se bilden bredvid varandra. Så jag tycker, som du säger, det här med att tavla man pinnar upp saker på är ett ganska bra exempel. Men förr i tiden behövde man ju sitta och klippa ut det i tidningar. Klippte man ut bilder och så klistrar man ihop liksom och försökte få någon slags bilder där. Men idag kan du då plocka saker från allt möjligt. Men du kan också såklart göra liksom listor, som du säger. Plocka spännande recept, roliga bakverk och så vidare, samla dem i en lista, och då har du en slags att göra som du kan bocka av dem där. Och det finns ju extremt mycket spännande saker där. Och det som är riktigt, riktigt spännande här, det är ju, tycker jag, just monetariseringen. Det finns otroligt mycket möjligheter att växa på den biten, att tjäna mer pengar per användare. Det är bland annat prat också om att man har gjort en integration mot Shopify, som jag har tagit upp tidigare i podden, där då folk kommer kunna ta hela sitt Shopify-utbud, alltså alla artiklar de har på sin e-handel, och bara ladda rakt upp på Pinterest, så de kommer gå och shoppa därifrån. Jag har även hört prat om att det ska finnas en integration så att i Pinterest-bilder så ska du kunna klicka på varor och direkt från bilden och kunna säga ah, den där soffan gillar jag, eller den tavlan gillar jag, och så bara pang, så åker de ner i din varukorg så kan du beställa dem.
Yes, och det är i stort sett det som är framtiden för Pinterest. Men let's not get ahead of ourselves. Jag nämnde lite snabbt användarbasen, främst kvinnor och Niklas. 70% är kvinnor.
Och 30% är Niklas.
30% är Niklas. Nej, det är långt mer så. De har faktiskt typ 420 miljoner användare. Så det är rätt populärt social media. Jag tycker också att man ska vara medveten om att när du tänker Pinterest kanske du mer ska jämföra med Twitter än jämföra med Facebook. Det är en nischad produkt, det kommer aldrig bli lika stort som Facebook, för att det kommer inte finnas tillräckligt många som är intresserade av att göra en Pinterest. Och det är inget fel på det, det är inget negativt, men det är bra att vara medveten om vad man ska jämföra med på, för alla sociala medier är inte lika. Men just när det kommer till den här användarbasen som är främst kvinnor, jag tycker att det är otroligt positivt, i alla fall nu i början när de vill få fart på monetariseringen, för att det är en extremt populär målgrupp för annonsörer, eftersom kvinnor tenderar att vara de som handlar mest i ett hushåll. Och dessutom så brukar användarna på Pinterest browsa efter det de faktiskt vill köpa, och en studie från 2016 fann att 93% av Pinterest-användare använder plattformen för att planera framtida köp. Så det är exakt det du säger, Niklas, att man sitter och slår ihop bilder på kanske en outfit eller vad som helst.
Ja, och det här tog ju faktiskt Motley Fool, tror jag var, i en av deras poddar tog upp det här väldigt, väldigt tydligt. Precis som du säger, och den här studien såg också, att det är ganska stor skillnad i olika plattformar. När jag går in på Twitter till exempel, så går inte jag in på Twitter med avsikt att köpa någonting, utan jag går in för att läsa och få information, vilket gör att annonserna blir inte riktigt lika kraftfulla. Samma sak tycker jag på Facebook, även om det kan skilja sig. Däremot när jag söker på Google, det är därför den plattformen är så fantastisk, för att där går jag oftast in och söker. Då vill jag ju ofta kanske söka fram något som ska köpas, eller man går in på Amazon och så vidare. Och Pinterest är precis samma sak. Det handlar ju nästan bara om konsumtion. Det handlar ju om inredning, recept, olika liksom outfits och grejer. Även som vi var inne på förut med resa, att man vill kanske planera och hitta resmål och så vidare. Så att, och nästan allting som samlas på Pinterest kan någonstans i slutändan härledas till ett köp. Alltså det är någon form av konsumtion ofta man är ute efter, även fast man inte gör en specifik på Pinterest.
Exakt, men jag tänkte att vi ska hoppa in ner lite i vad som hände i Q2 för att sen utveckla lite mer hur framtiden kan se ut för Pinterest. som du sa, de växte bara 4%, eller växte bara omsättningen 4% globalt. Man kan ju tycka att det här är negativt, men det man faktiskt såg var att det var en extrem expansion internationellt, där man växte över 70%. Så Pinterest börjar skifta från att vara väldigt amerikanskt, USA-centriskt, till att bli en mer internationell produkt. Så såg man också att den här ad-tillväxten, alltså det som företag spenderar på ads på Pinterest, växte faktiskt under andra kvartalet, och att små och medelstora företag stod för cirka 50% av omsättningen. Och det tycker jag är extremt intressant när man tar hänsyn de här Shopify och Pinterest-integrationen som Niklas nämnde tidigare. Eftersom det är många små och medelstora företag som använder just Shopify, så det blir en väldigt kaka på kaka dubbeleffekt där. Men också det absolut viktigaste, det är ju att de här aktiva användarna växer. För det är de som lägger upp för att framtiden ska bli vinstdrivande, för att man ska kunna monetarisera sin användarbas. Krävs ju stora siffror, och det är ju upp 39% globalt year on year, och faktiskt 50% year on year internationellt. Och just den här starka användartillväxten, det tror jag verkligen, som jag sa, kommer bygga upp för en framtid monetarisering. För att average revenue per user är relativt starkt just nu i USA. $2.50. Men det är nästan ingenting internationellt och ingenting globalt. Det är för att det är väldigt svårt att monetarisera den globala publiken. Och det är inte någonting som bara Pinterest är svårt med. Kolla Facebook, så majoriteten av deras tillväxt kommer internationellt, men majoriteten av deras pengar kommer från USA och Kanada. Så det är någonting som är ett problem för alla sociala medier, och det gäller i stort sett hur kan vi monetarisera den globala publiken på ett sätt som faktiskt funkar för dem. Och det här är det jag tror att eventuellt Pinterest kan vara jäkligt bra på. Och när det kommer till aktiekursen, den har ju rusat iväg, den gick ju upp över 30% när Q2-rapporten kom, men den köps endast 50% över IPO-kursen, vilket det är inte så farligt eftersom det var ett eller två år sedan.
Nej, och de har ju faktiskt varit ett riktigt tillväxtbra. De har väl varit noterade typ sedan 2019 eller någonting. Ja, men går man in på Börsdata och kollar, så har de faktiskt 4 års rapporterad tillväxt man kan titta, eller omsättning man kan titta på. Och den har ju växt varje år med ett snitt på 37% per år.
Exakt, och som många av de här annonsberoende bolagen som Pinterest är, så såg man ett stort fall i tillväxt i mars när det kom till annonsörerna och drog in pengar. Men som alla andra annonsbolag så stabiliserade sig tillväxten i april, och sen har det tickat igång igen. Och man såg ett stor upprämpning i användare under Q2. Man såg att användare vände sig till plattformen för att hitta recept för att laga mat hemma, tips på hur man ska kunna jobba hemifrån, aktiviteter man ska göra hemma. Och som sagt så ökade ju aktiva användare med 40% globalt year on year. Men det som jag tycker är väldigt intressant med just det här, det är ju lätt att man tänker sig, ja, men det är klart att det ökade för att alla var hemma och instängda, men det kommer minska när de släpps ut igen. Men så var det inte, för att de här användarna som anslöt sig under Q2 när de var under lockdown och instängda hemma har fortsatt haft en hög engagement på plattformen efter att lockdown släppte upp. Och det här tycker jag är otroligt intressant, otroligt viktigt. Ja, peak engagement var ju där i april och tidig maj, och det gick ju ner lite när lockdown slutade, men engagement är faktiskt högre nu än pre-covid-nivåer.
Så att inte så konstigt, för det är ju en bra plattform, och det har ju bara det som gör att lockdownen gör att man kanske återupptäcker den eller upptäcker den på nytt, men man kommer fortfarande bli kvar antagligen som medlem.
Yes, och sen tycker jag också en väldigt intressant grej att de har börjat sprida sig till yngre användare också, och det är användare under 25 växte dubbelt så snabbt som användare över 25, så att den har ju varit lite skewad mot en viss typ av användare tidigare, så att det är jäkligt bra tycker jag att det börja bredda sig. Dessutom såg man ju också att i mitten på juli så var sökningar upp 50% year on year och boardskapande upp 40%. Så det känns ju bara som att det här accelererar ännu mer nu, även efter corona. Och det här med att det är mycket boardskapande, kan man tänka, ja, vad spelar det för roll? Det jag tänker där är att det visar ju framförallt att man använder Pinterest till nya ändamål och nya use cases, som gör att man inte tröttnar på det. Om du bara har en board kanske med kläder, då förr eller senare kanske du minskar ditt användande av Pinterest. Men om du konstant börjar göra nya boards, till exempel kläder jag på mig i vinter, kläder jag på mig i sommaren, olika växter jag vill köpa, olika bilar jag vill köpa, då kommer du bara hitta nya anledningar att använda Pinterest, öka ditt engagemang, öka anledningar att komma tillbaka till hemsidan. Och det kommer leda till att du kommer bli utsatt för mer ads och större köptryck.
Mm. Ska vi komma in på annonseringsbiten då? Hur ska de nu kunna monetisera de här användarna? För det är det de är dåliga på idag. De är svaga på att monetisera även amerikanska användare, men framförallt också internationellt, som du är inne på. Det här är ett problem man ser överlag egentligen.
Ja, exakt. Och jag tänker man kan dra lite bakgrund till hur man faktiskt liksom tjänar pengar på annonser. För det är inte så att man bara ett bolag knackar på och säger hej, jag vill köpa en annons på din hemsida för 100 kronor som man gjorde förr i tiden. Utan egentligen är det att man har en annonsplats eller en auktionshus där företag kommer att lägga bud på sin annons, och priset, det kommer liksom variera beroende på vad man vill annonsera, när man vill annonsera, hur man vill annonsera, vilka man vill annonsera till. Och i stort sett gäller det att ett företag kommer med en budget och säger, det här är våra 1000 kronor, whatever, vi vill använda upp de här 1000 kronorna, och att de ska fyllas på bästa möjliga slots. Och mycket av den här tillväxten i Q2 har kommit för att man har byggt ett ny så kallat autobid-verktyg som tillåter annonsörer att använda hela sin annonsbudget mer effektivt och snabbare. Tidigare så missade man många annonsörer, man missade mycket pengar för att man inte kunde utnyttja hela budgeten som de la fram. Man tvingade annonsörerna att manuellt justera sina bids på annonser, vilket är jäkligt dumt, det är jäkligt osmidigt. Du vill inte säga att jag vill köpa ads för 1000 kronor, sen kommer tillbaka så bara 800 spenderats för att den tidslotten du har velat använda är för dyr just nu, så du får välja en ny manuellt. Det är det de har fixat nu, att du ska kunna få ads ungefär det du vill till bästa möjliga plats så billigt som möjligt. Och det här verktyget är ju standard för typ Google och Facebook, inte för Pinterest, men nu är det det. Och som sagt, det ger ju annonsörer maximalt med klick, lägsta möjliga kostnad, och för de kan ju använda upp hela budgeten de sätter. Och det här är svinbra, för det maxar return on investment för kunder, och det ger en glad och nöjd kund som kommer komma tillbaka till Pinterest och fortsätta använda plattformen. Men ska vi hoppa in lite på vad vi tror framtiden för Pinterest kan vara, för det är egentligen det som är intressant. De monetiserar ju inte superbra nu, de växer ju svinbra, och då måste man liksom lite få en vy för vad framtiden ska vara. Och jag kan börja här. Följer med mig på Twitter eller har man lyssnat på Market Makers, så kanske man har hört att jag är väldigt intresserad, som jag sa tidigare i avsnittet, av så kallad social commerce. Och det är egentligen det e-handel som rör sig mot social medieplattformar. Och man ser ibland att det här med Facebook Shops här i väst, du ska kunna handla direkt på Facebook eller direkt på Instagram. Ser populariteten i Shopify till exempel. Och det har även varit extremt populärt i Kina, som jag sa, TikToks kinesiska version Douyin. Ja, de gör ju redan det här social e-handel, och att det är ju bara en väldigt effektivt sätt att handla på. Det minskar friktionen väldigt mycket, vilket gör att du kan sälja mycket lättare till dina kunder. Ja, och som Niklas sa så har de ju nu ett partnerskap med Shopify bland annat, där du kan importera din hela Shopify-profil i stort sett. Och det här egentligen gör, om man tänker lite, det är att det som är intressant med Pinterest egentligen är att det tillåter window shopping, men mycket naturligare än andra plattformar. Vi säger till exempel att det är väldigt många som går in på till exempel H&M eller Louis Vuitton eller vad som helst, inte nödvändigtvis för att de vill handla någonting just nu, utan de vill se vad som finns där, få en idé vad de kanske vill köpa, få en idé i huvudet för vad de skulle kunna vilja köpa framöver. Och det är exakt det du kan göra på Pinterest, men det är väldigt svårt att göra på andra plattformar just nu. I stort sett för att ofta när man är sugen på att köpa någonting, så är det väldigt sällan att man vet exakt vad man vill köpa. Det är ofta att man går ner och tänker, jag behöver en ny tröja, jag behöver en ny skjorta. Jag vet inte exakt vad jag vill ha. Men när du ser vad du vill ha, ja, då vet du vad du vill ha. Och det här är lite uspen för om Pin ska gå in mot e-handel, att du väldigt, väldigt snabbt ser, det där vill jag ha, då kan du klicka in och köpa det, istället för traditionell e-handel där du kanske sitter och scrollar efter tröjor, för du vet, jag måste köpa en tröja, okej, där hittar jag någonting som var snyggt, Men ibland hittar du också inte någonting. Det blir en mycket mer friktionslös handelsupplevelse.
Nej, men det är ganska naturligt ändå att man ser någonting som är snyggt och vill man köpa det snabbt. Där finns det ju en liten fördel kanske det här med att det finns bildsök på Google. Jag såg att även Tradera nu har lanserat ett bildsök, så man kan, då är det ju bara såklart begagnade saker, men det går faktiskt att söka på bilder och se och hitta liknande annonser helt enkelt. Jag tror att det är framtiden. Man vill ju enkelt på något sätt kunna säga liksom att den där vill jag köpa och sen ta sig direkt till rätt affär som säljer. Jag räknar lite snabbt bara, jag kan bara dra som ett väldigt snabbt exempel på det här jag pratade förut med att man kan göra lite estimat på P-tal och sånt. Och då ska man ju som sagt vara väldigt, väldigt medveten om att det här är extremt bristfälligt. Men det får ändå en liten försmak om ungefär vad man skulle kunna tjäna på ett sånt här bolag. Om man tittar på Pinterest 4 år tillbaka, de har en CAGR på 37%, alltså de växer omsättningen med nästan 40% per år. Den kostar runt $35 när jag slog ihop det här, det kan ha förändrats lite under dagen. Vi spelar in för övrigt på tisdag den 4 augusti kan vi ju nämna. Och jag bara utgick då, det kanske är alldeles för högt, men tittar man på liksom peers så kanske en vinstmarginal på 20-30% borde vara liksom rimligt om man skulle vända till vinst. Men återigen sagt, man måste verkligen ha en stor margin of safety och det här är lite av ett blue skies scenario. Men då skulle man bara idag, skulle man ha 30% vinstmarginal på dagens omsättning, då skulle man ha ett P-tal på 58. Vilket då med liksom ett CAGR på nästan 40% ger ett P-tal på 1,6. Så det är ju en ganska okej egentligen värdering om man hade gjort vinst. Tittar man bara framåt ett år och då extrapolerar liksom samma tillväxt, så skulle man vara nere på P-42 och ha PEG på 1,1. Och drar man det här lite vidare så blir det väldigt fort väldigt billigt. Men som sagt, det är väldigt mycket inbakat, väldigt mycket inprisat då i det. Men det är inget extremt värderat här bolaget, skulle jag vilja påstå.
Nej, som sagt, men det här är ju också en typisk story stock. Du måste kunna ha någon, jag vill inte säga att man ska ha en känsla för det, men du måste ju ha någon typ av vision vart du tror bolaget ska. Sen betyder inte det att det kommer vara rätt. Det här kan ju gå åt helskotta också. Det är ju mycket lättare att saker går åt helskotta i story stocks än i number stocks.
Helt klart. Väldigt mycket just i Pins fall också hänger ju på den här monetariseringen. Får man till den, då tror jag att det kan gå ganska fort om man skulle göra det. Det är inte säkert att man gör det, men det skulle ju då i sånt fall gå ganska fort. Och framförallt då är det ju de här fasta kostnaderna försvinner väldigt, väldigt fort och väldigt snabbt blir det vinst. Så jag tror det är bra marginaler på det. Man har ju redan i dagsläget faktiskt en bruttomarginal på närmare 70%. Så det finns ju ändå mycket som talar för att man skulle kunna ha god lönsamhet i det.
Absolut. Jag tror också det är mycket lättare att få snurr på monetariseringen i till exempel Pinterest än vad det är i till exempel Twitter, då är du mycket svårare att komma. Du går inte, det är som du sa, du går inte in på Twitter för att köpa någonting. Och då är det mycket svårare att lägga upp ads och monetarisera den plattformen än vad du har och till exempel monetarisera Pinterest, som är mycket mer skapt för att handla via.
Men med det sagt så hade det såklart varit roligare att köpa Pinterest innan de gick upp 36% här om veckan. Och vi brukar ju dra en liten innehållsförteckning här. Vi har ju dock nämnt extremt många bolag. Spontant Shopify och även Microsoft och Avanza äger jag, som vi nämnde. Men det kan vara så att det är många, många fler som vi har intressen i här. Det stora dock, huvudpersonen för dagens avsnitt var ju Pinterest. Äger du någon Pinterest-aktie? För det gör inte jag, men jag är lite...
Jag äger inte heller Pinterest och jag önskar att jag hade gjort det när jag såg rapporten komma ut. Men man kan inte äga allting.
Men jag är lite sugen på om vi kanske skulle ta in det i vår gemensamma portfölj. Men vi har inte dagsläget och vi köper inte innan torsdagen avsnittet släpps i alla fall. Med det sagt dock, kom ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men vill du snacka med oss så kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod.
Och vi vill så återigen rikta ett stort, stort tack till Best Secret, vår fantastiska sponsor. Gå in på bestsecret.se/marketmakers. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Och sen så kan du klicka in och kolla vilka varumärken där som det finns otroliga rabatter på. Det är verkligen en tjänst vi kan rekommendera starkt.
Och sist, men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.